Välkommen till ett helt nytt avsnitt av Ridklubben. Hej Rebecka.
Hej Gry.
Hej också vår mest önskade gäst. När vi frågar våra lyssnare, vem tycker ni att vi ska podda med? Då skriver hon, Carl Edin.
Det var smicker.
Du, det är ingen annan har varit här tre gånger, förutom du.
Nej. Är det min tredje gång?
Mm-hmm.
Wow. Och ändå var det så länge sedan.
Eller hur? Vi har poddat så länge.
Ja, precis. Det är det jag tänker. Ni måste ha poddat i en hel livstid.
Ja.
Det är ni och så är det Grey's Anatomy. Så, säsong 18. Och vi har bara börjat.
Och så Iris med också.
Och Iris är med. Jag vet inte om hon var med tidigare.
Så jäkla gullig. Hur mycket tid lägger du om du delar upp procenten hästar Iris?
Hur mycket jag lägger på henne? Mm-hmm. Ja, men jag har ju flyttat till Stockholm nu och då lägger jag mycket mer tid på Iris för att nu är det liksom, mina dagar ser lite annorlunda ut. Och nu har vi fått lite så, vad säger man, liksom, rekindle vår relation igen. Att vi har liksom fått puffat liv i den. Ett tag var det lite sådär, hon hänger ju alltid med liksom. Hon är ju med mig hela tiden nästan. Men då kanske inte la sig jättemycket liksom, aktiv egen tid på att typ träna henne eller lära henne nya saker. Men nu har vi liksom haft en ny grej. Dels har vi tränat mycket på att gå lös i stan. Det får man inte göra. Det ska man inte ha sin hund lös i stan. Man ska såklart ha den kopplad. Men jag har tränat på att gå med henne i stan lite grann. Och så där. Jag har lagt lite tid på det. Då bygger jag liksom ett litet projekt. Så här. Projekt, nu ska jag lära Iris att gå lös i stan. Typ. Och hon ska lära sig att stanna vid rödljus och sådana grejer. Så då har vi tränat lite på det. Och...
Var bor du? Var bor hästarna? Och hur ser det ut?
Jag bor inne i stan. Stockholm.
Inne i Stockholm? Hur känns det?
Mitt inne i stan, alltså mitt i smeten. Mm. Jag är så otroligt glad för att jag har fått boendeparkering. Och det känns som att det är något man kan fira. Alltså det, jag fick det där från Stockholms stad, det där brevet, att du har blivit godkänd som boende. För man måste då, för alla som lyssnar, att få boendeparkering i Stockholm så innebär det att först måste man skriva sig här. Det är steg nummer ett. Sen måste man då ansöka till Stockholms stad om att få en boendeparkering. Och det gör ju då att man får lov att parkera på gatuparkering. Mm. Och då betalar man då en gång i månaden 1600 fucking kronor. Det är hur dyrt som helst. Men det är ändå det billigaste.
Och då är
det
inte säkert att man hittar någon plats heller?
Nej, det är ingen garanti att du ens får parkera. Det är bara att du får lov att parkera om du hittar någon.
1600 för luft.
Exakt, 1600 för luft. Och då är det ändå, om du tittar på garage och sånt, då är det mycket dyrare. Jag har ju liksom skannat marknaden på det här. Men hur som helst...
Garage är som en stallhyra.
Ja, men jag hörde att det var någon som hade köpt en parkeringsplats för 1 000 000 kronor. Mm. Att man säljer parkeringsplatser som bostadsrätter nu.
Ja. Som svart kontrakt.
Typ är det här för skitstad? Det är
varför bor du här?
Nej, jag fattar. Jag börjar tveka så mycket på mitt beslut nu. Nej. Det kanske var att jag flyttar härifrån när den här podden är slut.
Nej.
Och sen så får jag ju då att jag har ju då en leasingbil. Och jag är då anställd i mitt eget bolag. Och då måste jag skriva ett intyg för att bolaget är skrivet i Göteborg. Så jag måste skicka in en ansökan där jag då som arbetsgivare Carl Edin ger tillåtelse till min anställda Carl Edin att köra bilen som nyttjas av Carl Edin som är anställd till Carl Edin. Så som pappa, du skriver Carl Edin 6 gånger liksom.
Det är okej.
Att det är okej. Okay. Och sen då för en vecka sedan så kom det slutgiltiga beskedet.
Kul, grattis!
Jag vet, det är en vinst.
Men var har hästarna och hur ser hästlivet ut?
Hästarna står ute i Upplands Väsby. Så det är väldigt nära där vi sitter just nu, Strawberry Arena. Det är bara 10 minuter därifrån.
Ja.
Det är verkligen nästgårds. Så där ute har jag dem på ett privat stall och de har det hur bra som helst. Och
hur många hästar har du med dig hit då?
Ja, med 4 stycken upp.
Ja.
Nu. Sen har jag ju ett batteri som står nere i Skåne. En i varje färg. Så det står ett gäng där nere och väntar på sin tur.
Ja.
Men de är lite yngre. Så att vi får se det.
Vad händer med huset och hästhagen utanför dyrren?
Men du, det huset är uthyrt.
Ja.
Hästhagen är uthyrt.
Okay.
Men det är en liten lösdrift där nu på marken. Så att det står en lösdrift med plats för 3 hästar. Jag har grusat upp. Jag har sån här termobar med liksom frostsäkrat vatten. Förberett med sån markläggningsmapp. Och allting står där hemma i Särö då.
Ja, okay.
Och väntar på att jag flyttar hem igen. Eller säljer.
Ja, och hur känns det då när du bor och lever det livet som vi gör egentligen? Innan så bodde du ju,
ja, men jag behöver alla tips. Jag behöver verkligen alla tips. Jag tänker mycket så här, vad gör man med sina sopor? Återvinning. Hur återvinner man när man bor inne i stan? Var lägger du dina grejer?
Alltså jag bor i en villa förort i Stockholm.
Och då har ni en återvinningscentral.
Så jag åker ner för gatan. Då finns en så här kur där man lägger plast och metall och papper som i vanliga.
Det är ingen som källsorterar här i Stockholm.
Jo. Hallå,
vänta, alla. Gör väl det.
Vi har alltså, i vårat sophus. Vi har inte glas, men vi har papp och vi har plast och vi har hushållssoper och vi har sån här matavfall.
Och var bor du, Rebecka?
Husberg, utanför Stockholm.
Ja, det måste bo utanför, vet du. För inne i stan, där är det bara den här långa tuben rätt ner.
Va?
Så man var så, jag är uppvuxen i, liksom, i hus. Ja. Så när man var hemma hos kompisar som bodde i lägenhet var det det absolut fräckaste. Var det liksom röret.
Ett sopnedkast.
Ja, det är det coolaste som finns.
Men har du inte där nere det sopnedkastet kommer ner? Har du inte ett soprum där du har
glaspapp? Nej, men det går rätt ner till Kina. Alltså det går bara fortsätter. Det är ett evigt hål.
Jag tror att du har ett grovsop eller ett soprum där du kan lägga plast.
Alltså jag har ju försökt att sätta mig in i det här då via min bättre hälft. Och han menar på att det bara det är till Kina.
Är du sambo nu?
I Bangladesh. Ja,
ja.
Det är sambo mitt inne i stan.
Gud vad härligt. Mm. Eller? Och vad är det som är mest överraskande då med det nya livet?
Alltså det är ju att han äter ju frukost i sängen varje morgon. Och det är otroligt, en otrolig upplevelse. För ett, jag är ibland med upp och gör frukost. Men allt som oftast med handen på hjärtat så är det ju han som gör frukost. Och då får jag liksom, då glider jag ju med på den.
För du måste nu inte längre kliva upp på morgonfoder. Det kanske inte gjorde förut heller. Men
nej,
det är kanske ett
kan
annat
inte vara,
sätt. Man...
Jag kanske inte med morgonfoder jättemycket de senaste åren. Men jag, egentligen så har nog mina rutiner inte ändrats så mycket när jag började rida och så. För hemma i Göteborg så var jag ofta och tränade på morgonen.
Ja.
Och sen så hade vi gemensam frukost vid 8 i stallet och sen började rida.
Ja.
Så det var ganska så här bekväma morgnar. Det är mer om, jag har ju en häst Ville som är väldigt rädd för andra hästar. Det är svårt att träna samtidigt med andra hästar. Och då har jag ibland ridit honom innan frukosten. Och då har jag varit uppe och ridit så där vid 7 eller och tagit honom innan för då är det lugnt liksom. Men nu så har han fått anpassa sig till att gå med andra hästar. För att träna på det lite.
Så det är hans
träningsgrej. Pappa ska sova ut på morgonen så att han får vänta på sin tid.
Pappa ska ta frukost i sängen.
Pappa ska ta frukost i sängen så att han får härda ut att springa med andra hästar. Fast det är det värsta han vet. Men vet du vad? Man kan inte få allt här i världen.
Men du som har så bra hand med hästar och hundar och människor också för den delen. Får jag fråga, om man har en häst som bits, alltså den har alltid bitits, den är vuxen och har alltid bitits sedan den var liten. Mer nästan som ett tics än som en elakhet. Alltså som en så här, måste vara vid, du vet.
Men liksom i vilken situation biter den? Nej, jag tänker att det måste så här, varför en häst biter kan ju ha väldigt många olika orsaker. Och det finns många olika situationer när en häst bits. Ja, men så jag skulle veta när en bit,
alltså
biter dig.
När man ska knäppa täcket fram på bringan.
Den liksom nafsar.
Ja.
Typ liksom i hantering.
Ja, och lite
den
sadling.
Inte aggressiv,
och... Nej, liksom. Utan när man ska sadla eller lägga på täcke. Och det har han alltid gjort. Den har gjort det. Den har varit samma ägare 10 år innan. Den har alltid gjort det. De säger att, och de har försökt...
Har han öronen bakåt?
Ja, både och. Jo. Ja,
så det är ändå lite till... kopplat till lite så, liksom, till negativa känslor.
Ja, oja.
Men det är inte så att den bara... För en del hästar är så att de pillar.
Ja, för det är lite olika. Alltså, ibland så kan den bita bara precis i tröjan. Eller så här, ta lite fint. Så ja, att den bara vill ha någonting mellan tänderna. Men ibland så kan den bita med...
För det är väl liksom en del... Ja, men precis. För jag kan känna att man har väl haft egna hästar och man har hästar som... En del hästar är ju liksom väldigt nafsiga, gillar att ha saker i munnen. Mm. Alltså till exempel Ville, min äldsta häst, han... Rider jag ut och det ligger en pinne så kan han inte upp och gå med en pinne i munnen. Liksom. Han älskar att ha saker i munnen. Ett grimskaft, han går och håller i grimskaft. En del hästar liksom undersöker väldigt mycket med sin mun, upplever jag. Och då, det, om det är beteendet då som spiller över på att de kanske tar lite i en jacka eller de drar i kläder så här, då är det ju en grej. Har man en häst som istället, och det kanske jag tycker är ett mindre problem. Alltså, skulle jag gå in och lägga tid och korrigera det? Nej, troligtvis inte, utan försöka styra lite runt det.
Men för om hon gillar att ta sig i kläderna, absolut, och tycker också om att så här, känna, och hon är lite oral, alltså med man ska känna lite så. Men absolut, när man sadlar eller ska dra sadeljorden eller lägger på ett täcke, då är det mer så här, då vill den bitas.
Ja, men då låter
och då
det lite...
vill inte jag, för då har jag funderat nämligen på, då vill jag inte att det ska vara en fight eller att man ska vara osams. Nej. Varje dag när man gör någonting. För det känns tråkigt att det ska vara ett bråk. Och då har jag tänkt så här, men jag ska bara vara lugn och fin och visa att I come in peace. Jag är en vän. Vi behöver inte slåss. Och så, du vet, gör man sin grej. Men då känns det lite som att positionerna lite flyttas fram. För då, om jag bara säger nej, du vet, man säger inte till att det, så där får jag faktiskt inte göra. Säger jag inte ifrån så är jag rädd att det kanske trappas upp. Hur tycker du man ska göra då?
Alltså jag tror att generellt när det kommer till liksom olater, som man kanske kallar den typen av hästbeteenden, så ju äldre jag blir, och det märker jag med de hästarna jag har nu, desto mer försöker jag liksom att forma mig efter hästarnas beteende, att skapa situationer där inte det beteendet liksom triggas. Mm. Om det är så, vi säger att det låter ju lite grann som att det har med antingen då, om du säger spänna sadeljorden, och det finns ju olika anledningar. Det kan ju vara att hon har magsår. Det spekulerar man mycket om hästar som reagerar vid att man drar sadeljorden, om det är så att det kan vara magsår kopplat, mm, för att det trycker över buken. Det kan vara kopplat till att hon har en sadel som inte passar. Men det kan ju också vara så att hon har haft en gång magsår, eller hon har en gång haft en sadel som inte passar. Så att hon förknippar den situationen med någonting som är obehagligt. Mm. Och ofta tycker jag att hästar har, och alla djur egentligen, och även människor, det är ofta väldigt, man kopplar ett visst beteende, en känsla till en situation. Och det kan man ju själva känna så här, att man är, bara vi kommer hit till, inte Friends utan Strawberries som det heter, då känner man en viss känsla att det här är det jul, och man får en massa intryck som man känner att det här är den här känslan, så det kopplas till den här platsen liksom. Och jag vet, jag var här och kollade på Beyoncé för några år sedan, och när jag kom hit så var jag så här, nej men vänta lite, var alla julgranar? Är det jul snart? Och det här var liksom mitt i april. Men min kropp, när jag, den är här, så är det så kopplat med de här tävlingarna och julig känsla. Och för din häst då, så kanske man skulle kunna börja med att prova att sadla henne på ett annat ställe. Om vi nu utgår från att den här sadeln nu har, jag utgår från att den passar, och att hon kanske inte har magsår, som är väl de två stora områdena varför en häst reagerar.
Ja, nej, det kan vi stryka.
Ja, det kan vi stryka. Då skulle jag prova att göra det på ett annat ställe.
Mm. Typ i ridhuset, att man tränsar och tar med och sadlar.
Typ så. Och har du då kanske att du spänner sadeln kanske jättelite ute i stallgången, för det är oftast kanske stallgången de har varit sadlade. Det är generellt sett där man sadlar. Prova att antingen sadla kanske i boxen, eller bara lägga på sadeln och så jättelöst, om du känner att hon liksom tolererar det och inte reagerar med obehag eller liksom med aggressivitet. Och sen så kanske göra nästa steg i ridhuset. Liksom. Mm. Det är ju ett förslag. Mm.
Ja, bra tips.
Alltså, det är ju väldigt sällan hästar gör saker bara för att. Ofta finns det Gud, ju liksom, ja, en rot till det. Men sen behöver det inte betyda att hästen...
Orsaker finns det absolut. Men ja, sen är frågan bara hur man kommer, liksom, kommer få bukt med det. Eller hur man, liksom,
och man säger, generellt sett så finns det väl kanske en kultur, och med tanke på vart vi står i ridsporten just nu med skandaler, så kommer vi kanske från en kultur där vi har liksom symptombehandlat väldigt mycket, att allting som hästen gör ska vi liksom direkt adressera med att korrigera den och säga till att nej, det får inte göra så. Allting ska liksom följas upp med en reprimand om hästen gör någonting som vi inte tycker att den ska göra. Liksom. Och jag tycker att man får en bättre relation med sin häst, måste jag ändå säga, att om man försöker att så här, lägga lite tid på att tänka varför han gör det. Och det, med det sagt, så behöver det inte betyda att man alltid kommer till sin, bara för att man kommer rätta med, vi säger, magsår, eller om den har en sadel som inte passar, så betyder det inte att hästen reagerar liksom annorlunda direkt, för den är ju resultat av alla sina tidigare erfarenheter. Men om man styr runt de sakerna istället, och om jag ser på de här grabbarna som jag har med mig upp till Stockholm, framförallt de tre OG-boysen som jag har haft länge, liksom, vi har så mycket specialgrejer med dem, och den får gå in först från hagen, för Lukas, han trissar upp sig så jädra lätt och liksom. Och då tar vi bara in honom först, om han, för han vill inte gå in sist, för han blir så lätt liksom stissig av det. Liksom. Och den hästen, liksom, och Ville som är krubbitare, har sin lilla grej, och han har sin specialgrej i boxen, och med höbar, och Putte som har gått barfota, han har liksom sina barfotaskor. De har alla liksom sina så special needs, precis som vi alla tre som sitter här. Vi är ju tre fungerande människor, men vi har ju alla olika sätt att liksom optimera vår egen prestation.
När du säger med allt som är med ridsporten idag, hur upplever du att det är, som du som också är en frontfigur för dressyr, och att du hoppar vet jag ju, men mycket dressyrryttare?
Alltså jag tror inte man ska tro att det bara är dressyr, som just nu har det varit mest fokus, ja, på dressyren, för det är där de flesta liksom skandalerna har uppdagats, de flesta, inte alla. Jag tror att man står liksom att det är varför, om vi ser till källan till varför detta är, tror jag mycket grundar sig i hästens status i samhället. Att vi har länge så här, hästen har gått från att vara ett bruksdjur till att vara ett sällskapsdjur. Precis som Iris här. Att vi vill inte, det är så mycket vi gör mot hästar som vi inte gör mot hundar. Alltså vi skulle aldrig drömma om att stoppa in ett stålbett i munnen på Iris och dra ett snöre runt munnen och sen säga gå höger, gå vänster, eller hur? Och det är så mycket vi gör med hästen som kanske vi har gjort traditionellt sett. Och ridsporten har en, liksom en väldigt mycket lite konservativ och traditionsbunden kultur. som är fint och som är häftigt, men som också är en fara, att man håller kvar i någonting lite för länge. Och jag tror att varför det här nu så här bubblar upp är för att man har varit lite för konservativ lite för länge. Så att våran liksom samtid, vårt samhälle i stort har en annan syn på hur hästen ska brukas än vad sporten ibland har haft. Det är ett väldigt uttömt svar, men det tror jag är källan till varför vi är där lite grann idag. Och jag tror att för att komma till rätta med det så behövs det konkreta förändringar. Det skulle jag säga, det är lätt att säga att vi måste komma åt alla de som gör fel. Ja, det är helt rätt. Alltså, de ska absolut ställas inför rätta. Och vi har allihopa till syvende och sist ett eget ansvar för hur vi beter oss mot våra djur. Men man ska också komma ihåg att de som de här skandalerna har handlat om, det har inte varit några liksom nybörjare, utan det har varit några av de absolut bästa i våran bransch. Och då måste man förstå att det kanske finns, man måste nog kanske förstå att det finns ett litet systemfel, att en typ av hantering och träning av hästar har premierats. Och då måste man göra om reglerna. För att folk, tror jag, kommer alltid att rida och träna på ett sånt sätt som gör att man får framgångar eller poäng. Alltså vi kommer, om man ger in detta för att man är en tävlingsinriktad person, då kommer man alltid göra det som krävs för att få framgångar i tävling. Men det finns ju hur mycket studier som helst på människan i dess relation till djur. Att, och vi vet att så fort vi kommer till, vi älskar våra djur, vi tar hand om dem. Och så fort vi kommer till liksom ego, alltså mitt eget upp, min status, makt, inflytande, framgångar, allt det här, eller till pengar, då är det liksom, då väljer vi alltid ego, pengar först. Och det är viktigt att sporten liksom är med och reglerar det. Ja. Så att man alltid skyddar hästen, och måste skydda hästen ännu mer än vad vi skyddar människan, i det att hästen inte har ett eget val att delta. Så att det finns en del som så här klagar över att men lite, om det är lite blod efter en sporre eller lite sår i munnen, det är så här pyttesmå saker. Egentligen på en stor häst så är det ju kanske inga jättestora liksom fysiska skador. Men i och med att hästen inte har liksom rätten att välja och delta, så måste vi skydda den ännu mer än om Mondo Duplantis river sig på sin stav. Då kan han hoppa med ett sår, för att han kan själv välja att jag vill fortfarande delta i det här.
Han har en röst.
Han har en röst. Så tror jag.
Och jag tycker det absolut tråkigaste förstås med alla de här hemska sakerna som man har fått ta del av, det är ju förstås att hästarna, att det finns hästar som far illa. Men jag tycker också att det är tråkigt, för det känns som att debatten eller diskussionen blir så himla skev någonstans. För om man bara zoomar ut lite grann till, som vi har pratat om förut massa gånger också i den här podden, och som du också är inne på, att om man bara går tillbaka, om man går tillbaka till 80-talet räcker det ju. Få se hur hästar, hur man liksom var med hästarna och hur man behandlade hästar på ett sätt som man absolut inte gör idag. Hur man skulle tillrättavisa eller korrigera eller smälla till eller piska på eller puckla på eller tvinga dem eller vad det nu var. Man var otroligt mycket mer hårdhänt bara på 80-talet än vad man är idag, på ett sätt som inte går för sig och som inte folk gör i största majoriteten gör inte så.
Nej.
För all horsemanship-tänk och allt det där har gått, det har gått en sån, det har gått en otroligt positiv utveckling.
Verkligen.
Sen 80-talet fram tills nu. Generellt så är det ju liksom, vad säger man, ljusår bättre.
Ja.
Sen finns det några enstaka då som beter sig jätte illa, vilket ju är katastrof.
Ja.
Men när man säger så här, det är så hemskt åt vilket håll ridsporten är på väg. Nej, ridsporten är på väg åt helt rätt håll.
Med om.
I på det stora, tycker jag.
Och jag tror att man ska inte göra det så enkelt för sig själv och säga att liksom, framförallt i dressyr så finns det ju en del liksom röster som hävdar att liksom man har tappat det sanna, man har tappat liksom den goda ridningen och så har det bara blivit liksom en dålig ridning. Men jag är liksom 100% övertygad om att vi red liksom inte bättre förr och att vi har tappat någon form av... Sen finns det liksom stillbilder som hästar gick i en bättre form och man till synes kanske red med mindre hjälper eller vad det nu är man liksom menar på var bättre förr i dressyren mot vad det är idag. Men om vi tittar på det stora hela tatt så har hästar aldrig haft det bättre än vad de har det nu. Alltså vi vet mycket mer om hästar och vi tillämpar mycket mer kunskap i hur vi tar hand om våra hästar och även tränar dem. Så att bakåt tycker inte jag är ett alternativ. Det är bara framåt som gäller. Sen kan man absolut ta inspiration från det som har varit och förstå varför vi är där idag liksom med att titta bakåt. Men
sen så man måste ju titta på, som du säger, framåt, se vad är bäst för dem och vilken form eller hur ska man träna dem igen, hur ska man avla dem, alltså allt det där.
Och någonstans är det så här att öppna upp för nya liksom sätt att umgås med sin häst och att träna den på ett sätt som är kanske mer lustfyllt. Det är ju bara till fördel för hästen. Det är bara till fördel för mig som tränare. Jag har liksom, jag leker mycket med liksom att jobba lite mer med liksom matbelöning när jag tränar mina hästar. Det är absolut inte på något sätt så här renodlad positiv förstärkning, utan det är någon liten mix liksom. Men när man börjar jobba med det sättet, det är så himla kul, det är så lustfyllt, det är ett så väldigt trevligt sätt att umgås med sitt djur när det inte finns ett nej och det inte finns kanske en hotbild, utan det är så otroligt liksom kul. Det är ju så stark känsla att ha den här stora hästen som vänder sig mot och vill till dig hela tiden och som hela tiden så här tittar på dig och försöker klura ut vad ska jag göra för att få det du vill. Det är ett väldigt spännande sätt att umgås med sin häst som jag tycker är jätteroligt.
Hur tror du att dressyren kommer att se ut framöver? Jag upplever ju som, nu när vi diskuterar, då börjar jag tänka att så här, det känns otroligt regelstyrt dressyren och att det kanske är lite det vi måste ifrån. Alltså det här, man måste rida på ett visst bett och man måste, det är så mycket sådana saker som inte kanske är för, till hästens fördel, utan något som reglerna säger.
Jag tror absolut att man ska liksom låta varje häst bestämma vilken utrustning man vill ha till viss del. Liksom, om man ska rida på träns eller kan det absolut en no-brainer för mig. För mig får man gärna rida på bettlöst också.
Exakt.
Rider du en repgrimma? I don't really care. Alltså, det som funkar bäst för din häst, låt hästen bestämma. Vi är ju inte alla med exakt samma sadel. Liksom. Så varför ska vi rida med exakt samma betsling i munnen? Så det tycker jag absolut är ett steg i rätt riktning. Men sen tror jag också att det behövs kanske lite konkreta förändringar till liksom bedömningen. Hur ser programmen ut? Vilka rörelser tycker man är liksom viktiga och rätt att ha med? Kan man korta ner programmen för att också rent kommersiellt kunna få in dressyrformatet i mera sammanhang så det inte blir lika tidskrävande? Det finns ju massa saker som jag skulle vilja ändra på. Jag tror inte det heller bara är att du löser debatten med en sak.
Nej.
Det är inte så enkelt som att bara säga okej, vi gör det valfritt att rida på träns eller kandar så kommer vi till rätta med allt detta, utan det krävs många förändringar.
Det här kommer ju vara ett pågående arbete resten av livet. Alltså som det är med allt. Alltså,
ja, och det är precis som med hästvälfärd. Det är ju något som jag utgår från att alla som jobbar med hästar, håller på med hästar, jobbar ständigt med löpande. Hur kan jag hela tiden, det är väl det som handlar om att vara en bra hästmänniska. Hur kan jag gå ut varje dag och skapa lite bättre tillvaro för min häst? Och i hästvälfärd tycker jag att det egentligen är två stora grenar, och det är ju hur hästen har det när jag rider den och hur den har den resterande 23 timmar om dygnet. Det är de två grejerna egentligen, som jag ser det.
Ja.
Och hur kan jag förbättra dem? Liksom?
Och hur upplever du det? Du som är aktiv på sociala medier. Nu lät jag som att du var 100 år gammal. Men du vet vad jag menar. För det kändes som att när de här stora skandalerna de har briserat, när det har varit nu de här, man har sett de här filmerna, då känns det som att det var många dressyrryttare som helt plötsligt inte vågar lägga ut längre hur de tränar eller hur de rider, utan det är mycket.
Men så är det absolut.
Mycket mer att mata med äppelbitar på Instagram än träning faktiskt. Och det tror jag, eller jag ska inte säga vad jag tror. Vad tror du om det?
Jag tror att det är helt sant det du säger. Och det är klart att för mig också, alltså, att tävla eller att träna och att liksom engagera sig i detta, det är klart att det har blivit, fått sig en törn för att man känner sig hela tiden lite
misstänkliggjord.
Ja, att man hela tiden liksom, man hela tiden har ögonen på sig på ett sätt som man inte kanske är van vid, och att det hela tiden känns som att någon, folk letar fel. Och att det känns som att man inte riktigt är trygg i sporten, för man kanske jag vill tro att jag gör allt som står i regelboken, förstår mig. Jag tränar så som man typ ska. Jag kan stå för de flesta. Klart, jag är också bara människa. Jag tappar också tålamod ibland. Jag går för fort fram. Jag slarvar. Mina hästar blir skrämda. Alltså allt det där som är mänskligt, det tror jag vi aldrig kommer kunna liksom vaccinera oss ifrån, och det är också det som är att vara en fucking human. Liksom. Jag gör de felen också, men på det stora hela tatt så tycker jag att det är så här, man följer den utstakade banan som finns och man gör det som står i regelboken, och ändå känner man sig liksom inte safe, för ändå åker du och tävlar och så är det rädd en vecka att du ska liksom bli utmålad som en djurplågare på nätet, och man känner sig inte riktigt trygg i sin sport. Och det tror jag är en känsla som många dressyrryttare har. Och då är det en del som väljer att jag delar inte med mig av någonting. Och det är ju svårt.
Det tror jag
svårt.
Är dumt, för då blir allt ännu mer bakom liksom stängda dörrar på något vis. Men man behöver egentligen är väl öppna dörrar.
Ja, men absolut.
Ta bort draperierna så att det liksom inte finns, känns som att det finns någonting att dölja.
Ja, nej, det kanske inte alltid. Men så här, det kan ju vara att jag inte känner att jag har någonting som att dölja.
Nej,
men jag får inte, alltså, folk. Det finns så många som inte sympatiserar. Det spelar liksom ingen roll vad jag lägger upp, så kommer det ändå vara folk som kritiserar det.
Ja.
Och det kan vara svårt att liksom, man får den här känslan att kanske kasta sig till vargarna liksom. Och det är kanske kopplat med något obehag liksom. Det är som att gå in i ett rum där många människor inte delar din syn på det du gör typ. Och det kan vara, och för mig personligen så tror jag ändå att jag vill verkligen så här känna att den här liksom lite granna polstjärnan tänds igen, så att jag vet vart vi är på väg. För just nu så känns det som att allting är lite på gungfly, och det känns som att hela liksom sporten med den debatten som förs är ungefär som en klick smör i en stekpanna. Den bara glider runt utan mål eller riktning. Och jag vill verkligen så här se vart är vi på väg. Och jag har inte köpt, sen jag sålde Skyline, har inte köpt några fler unghästar. Jag har liksom varit lite, måste se vart detta tar vägen först. Nu har jag ju två fantastiska hästar och den ena ska tävla här. Och det är jättekul. Men jag har varit lite mer liksom, ja, varit lite mer skeptisk till hur jag ska navigera fram med mina dressyrhästar. Som tur är så rider jag ju hoppning också. Ja. Så att, då rider jag väl lite mer hoppning ett tag. Tills det här har ordnat upp sig.
Ja. Men du tänker inte att du ska sluta?
Nej, inte helt.
Nej.
Inte helt. Men jag vill veta lite grann vart vi är på väg först. Innan jag liksom investerar en massa in i det. Mer än jag har mina fantastiska...
Du får vara poolstjärna.
Och jag har aldrig haft två Grand Prix innan. Så på sätt och vis är jag på högre nivå.
Jag ska säga att det är du som får vara poolstjärna.
Ja, det är ju inte så lätt, va? Jag vet inte, om jag känner mig inte som någon poolstjärna riktigt.
Men jag förstår kanske ändå vad du menar. Det känns som att ingen ser riktigt som har tagit kommandot. Att så här,
Nej, det är väldigt många som debatterar vad som är fel, men det är väldigt få som visar vad som är rätt.
Ja, eller bara så här, ändå försöker hitta något som är rätt. För det är också svårt att säga vad som är rätt. Alltså man måste ju, det är något vi behöver jobba på jämt.
Och det är så otroligt mycket tyckande. Och jag sa när jag var på någon seminarium här, vi diskuterade just det här ämnet, och då sa jag, hitta den filmen på ett dressyrprogram som du kan lägga ut någonstans på sociala medier där alla säger att det här är okej.
Det är inte gå att hitta en
det finns stillbild. Inte den ritten finns inte. För är det någon som rider i en bra form så säger de att det går för fort. Och rider någon långsamt så säger de att formen är fel. Och är det någon som sitter ner, då ska man inte sitta ner för att hästen är för ung för att sitta ner på. Och rider man lätt så har han inte bakbenen med sig. Så det är så här, you can't win with these people. Och det måste man så här hitta en riktning att nu rider, det här tycker vi är det sättet vi ska rida på våra hästar. Det här tycker vi är ett etiskt sätt att rida och tävla med våra hästar. Och så får man liksom försöka få den riktningen. Och det är ett fasken hur man ska få till det.
Men apropå att dela med sig, så vi båda vi pratade om, vi såg klippen från, var det på Strömsholm eller vad var det någonstans?
Ja,
säg Flyinge.
Nej, Strömsholm. Det var ridlärarutbildning, eller hur? Fortbildning för ridlärare.
Ja,
där du var där.
Ja.
Och red Ville, visst är det Ville?
Ja.
Han som var icke-artbinär.
Var just det, ja! Ja, helt rätt. Helt rätt. Mer hund än häst. Icke-artbinär, ja precis.
Men och då såg jag att du red runt i halsring och tränade honom från marken och sådär. Och det tycker jag, det ser ju häftigt ut. Och jag tänker att det måste vara häftigt för dig också att du är där och visar ändå upp hur du gör för alla de här ridlärarna som ska lära ut ridning.
Ja, alltså jag fick frågan kanske någon månad innan och jag var så här, absolut inte, sa jag till Mats Eriksson. Så jag bara, jag känner mig som att jag är helt fel person här. Jag är ju bara liksom en glad hästpojke som latchar runt. Och han sa att du får göra precis vad du vill. Vill du rida ett program så gör du det. Vill du visa hur du gör byten i varje så gör du det. Du, liksom, ordet är ditt. Bidrar med någonting. Och temat för dagen var examen, diskuterade dressyrens framtid nu och då och lite sådär då. Så det var liksom upplagt för att titta på olika sätt att föra sporten framåt då i form av ur ett tränarperspektiv.
Men blir du så här triggad då och känner att så här, vet du, jag vet ändå lite hur vi ska göra i framtiden så att jag vill bidra, eller känner du att jag blir rädd för det här?
Nej, jag tycker det är väldigt kul med förändring. Jag är ju sån där lite rastlös snubbe, så jag tycker det är kul när det händer nya spännande saker liksom. Och jag hade tyckt att så här, att de sagt så här, från och med nästa år så måste alla rida i halsrem. Då hade jag varit den första och bara så här, vet du vad, Ville och Lukas, alltså Ville är rätt duktig på det, men Lukas kan säga att det hade varit ett det hade varit ett stort projekt med den där stora hästen och ratta runt i en halsrem. Men jag hade sagt, vet du vad, ja, vi börjar väl här i skritt då och så försöker vi lite. Alltså jag tycker det är sånt är spännande. Jag tycker det är spännande med utveckling. Men sen valde jag ändå att tacka ja till det där. Och så tänkte jag att jag tar med mig lite av det här arbetet från marken och jobba lite med matbelöningar och hur man kan tänka kring det. Och ta och applicera lite tänk på inlärning som man kanske känner igen från hundar mer. Med att liksom shaping och att fånga olika beteenden och ta lite tankar från klassisk betingning och sådär. Och ta med sig in i det hästrummet. För jag tycker kanske att mycket av ridutbildning handlar så mycket om diagonala hjälper, halvhalter, liksom sitsen, formen, kontakten, och man ibland glömmer bort liksom ett steg längre upp som jag ser det. Alltså, vad är det som gör att djuret gör de här? Hur funkar det i hästens värld? Varför går hästen åt sidan när jag trycker med skänken mot magen? Varför, liksom, varför hästen reagerar på de här signalerna som den gör? Och ta med det och utmana det lite grann. Och det blev väldigt, fick en väldigt fin respons. Men det var lite tyst där bland dressyrtränarna. De är ju mest, får man säga, damer. Mest kvinnor i alla fall. Och det var ju klart att det var ju... Jag tyckte det var lite roligt, för att jag frågade nämligen Mats som då jobbar på Strömsholm om jag fick rida barbacka i sneakers. För det är oftast så jag gör när jag håller på där och latchar runt när jag tränar liksom från marken. Så han var lite tyst och sa, ja, men bara du har hjälm på dig. Ja, men det har jag alltid. Och jag gick ju på Strömsholm. Jag höll ju på att liksom bli avstängd från skolan. När
varför?
Jag gick på Strömsholm. För att jag red barbacka i sneakers. Så jag inledde med att säga att jag ska nu komma och hålla en lektion i något som nästan fick mig utsparkad härifrån när jag gick här på gymnasiet. Så det var lite kul. Men,
ja, men det där är ju också lite med utvecklingen. Man förstår ju ändå. Det har ju med säkerhet att göra.
Absolut.
Liksom. Men samtidigt ser man barbacka som en bara... Alltså...
Ja, alltså, ja, precis. Det visar väl bara att jag aldrig har varit särskilt bra på att följa direktiv.
Följa regler.
Och nu hade jag tur att det liksom, vinden blåste lite i den här riktningen. Så att det faktiskt gjorde att jag fick stå där och prata. Men
vadå, håller du på att hota med att lämna ridsporten? Är det du säger? Nej, bara dressyr i sånt fall.
Nej, jag hotar inte med någonting. Och jag är inte
jag kände nu, så vad sa han egentligen?
Nej, men jag känner att det är viktigt att man får en lite rättesnöre i det här med dressyr. Det tror jag nog. Det skulle också vara naivt och liksom tro annat. Och det är lätt att stå från sidan kanske, och inte, om man inte är så insyltad och tänka så här, ja, men det här blåser väl över. Men jag tror för min känsla i alla fall, som är väldigt mycket i den här sörjan, liksom, eller vad man ska kalla det, då känner jag att det är viktigt att man först måste liksom, jag måste se vart vi är på väg. Innan jag liksom investerar en massa tid och pengar in i detta.
Ja, men jag bara tänkte så här, du får flytta till Stockholm, bor i lägenhet i innerstan, har hästarna uppstallade i Upplands Väsby. Och jag hörde nog hur du sa så här, jag kan flytta tillbaka hem eller sälja, sa du, det är lite förbifarten. Ja, jag försöker så här, du...
Men det är det som är lite lurigt med mig, vet jag.
Ja, exakt.
Är
det, det är det jag försöker reda på.
Också.
Vart är du på väg?
Men precis.
Jag har följt dig i Race Across.
På spåret, fast i riktigt.
Jag har följt dig i Race Across the World här i Sverige. Så som du har gjort, har du mera sådana grejer på gång?
Kanske.
Kanske. Kolla.
Kanske finns sådana saker. Ja. Kanske finns sådana saker. Nej, jag håller absolut inte på att lämna ridsporten. Men just nu har det varit bra timing för mig att ha lite färre hästar. Och som jag satsar lite mer på. Jag har aldrig haft så hästar på så hög nivå som jag har nu.
Och fyra också ganska många. Det är inte, alltså det är inte ingen,
ja, och jag har typ en flock. Mm. När jag säger att jag har en flock i Skåne, så är det en flock. Mm. Alltså jag vet inte knappt hur många de är. Alltså någonstans mellan 500 som går där nere.
Perfekt.
Och väntar på sin tur. Ja. Nej, men det är ett gäng.
Och vad ser, om jag kollar bara på 2025 då, hur ser 2025 ut för dig?
–2025 händer massa spännande grejer.
–Svårt att säga.
–Massa spännande saker som händer. Och så ska jag tävla med mina fantastiska hästar. Köpte en ny hopphäst också. Jättekul. En jättefin sexåring.
Ja,
riktigt liten kanonkula.
–Ja, verkligen. Så jättefin ut.
–Jag är så glad för det här. Och du vet, jag har ju köpt ganska många hästar genom åren. Hur går det, Iris? Eller ska du gå? Nu sitter Iris och piper. Jag vet inte om hon ska gå och bajsa. Hon brukar göra det och bajsa. Men hon bajsar väl här inne då i värsta fall.
Papperskor.
Nej, men att jag oftast när jag köper hästar, så är det ju ofta så att jag kommer ju liksom hem med en tvååring och så ett lasso typ. Alltså det är oftast hästar som knappt är hanterade. Och så den här sexåringen och Dogge som jag köpte här för en månad sedan lite drygt. Det var ju bara att hoppa upp. Jag vill bara hoppa upp och rida iväg.
Helt ny värld för dig.
Och jag var så här, wow, vilken lyx. Och så får jag prata med Björn som är nära vän till mig. Han har ju säkert gästat er också. Ja. Och så sa jag typ så här, hur går det med nyhet? För han var nämligen lite med i den här, att jag köpte honom för att jag skickade lite filmer. Och så här, vi är väldigt bra kompisar och han är en väldigt bra mentor. Liksom. Han var så går med nya så här, men jag har ridit ut idag och det gick jättebra. Och han var så här, ja, vadå? Nej, men jag är så glad att jag slipper rida in den, för jag är så van att köpa hem en häst. Så nu ska vi först så här, lägga ett halvår på att typ klättra upp på den här hästen, och sen får vi se om det är någonting att ha. Liksom. Att rida ut är någonting man gör om liksom, långt bort. Ja. Så här, på dag 4 har jag ridit ut redan. Det var så lyxigt att ha en häst som gick att rida på. Det var en helt ny känsla.
Gud vad härligt.
Så kul, jag ska bara köpa vuxna hästar nu. In i det hästar, så någon som har gjort det, och den är så fint riden, så det är bara så här att ta upp och jag får bara bli så här, gud, du får inte förstöra den här fina hästen.
Nej,
den är så fint riden liksom.
Ja. Iris är otroligt gullig.
Men alltså, du har egentligen 3 hopphästar nu? Eller har du gjort av med en? Du hade 2 gråa ett tag.
Ja, den ena är såld.
Den ena är såld. Så Pods har du kvar?
Poddan är kvar. Han lär väl följa mig till döden, höll jag på att säga. Men det är liksom...
Men han känns också som en jättetoppen.
Han är en bro.
Alltså verkligen.
En bro.
Det känns också som att ni passar varandra ganska.
Ja, bra. Alltså... Ja, verkligen. Han är ju liksom en... Ska man bara ha liksom en drömhäst, så ska man typ ha Poddan liksom. För att han är pigg och han är glad och han är lätt i handen och han går att rida ut på, och man kan rida honom i en grimma och barbacka, och man kan styra mot ett hinder som är högre än vad Friends Arenas tak är, Strawberry Arenas tak är, och han skulle aldrig banga, och nej, han är toppen. Ja. Så att det är jättekul, och det är klart att jag tänker så här, att någon dag kanske det är rätt att sälja honom också, för att han blir 10 nästa år. Men så är vi ändå ganska nära att rida de där. Vi har ridit några 1,45. Tänk om man kunde rida 1,50. Då har jag liksom ridit Grand Prix 2. Både ryser och hoppning.
Det är respekt.
Det hade varit lite coolt. På egenutbildade hästar också. Ja. Alltså, både Lukas och Putte och Ville var ju bara unga när de kom. Så det hade varit lite coolt liksom.
Då borde man ju bli utnämnd professor.
Det tror jag inte.
Ja, men man borde bli det egentligen.
Det tror jag inte. Det är ganska, faktiskt när man börjar titta på det, ganska många som har gjort det där.
I båda i ryser.
Pedro har ridit OS i 2 grenar till exempel.
Ja, det är typ samma det du snart har gjort.
Ja, jag skulle säga att det ganska långt ifrån. Men ja, så han får vara kvar ett tag till. Liksom. Ett tag till. Vi gnetar på ett tag till, strävsamt framåt.
Men för Ville, han var väl ganska nervig när vi pratade om honom i början, att han var lite svår och lite nervös och lite liksom... En spänd häst.
Ja, alltså det är det där att han är väldigt rädd för andra hästar. Och det är han ju liksom fortfarande, tycker att det är väldigt jobbigt med andra hästar. Sen tycker jag att det blir bättre och bättre. Och nu går han ju tillsammans med Putte och har gjort ganska mycket. Putte kallas även för Pods, kallas även för Putte. Men när jag köpte Pods så var det, ska jag att han hette Putte på engelska. Och då trodde de att jag skrev Pota på engelska. Nej. Och det betyder typ hora på spanska. Så då fick jag döpa om honom till Pods på Instagram, för att det var så många som skrev. Jag skrev liksom, hur kan du döpa en häst till
Putta?
Hora?
Liksom. Ja, nej, det är inte trevligt.
Nej, det är inte så. Liksom, det kan du pappa kan här. Här är min nya häst, hora! Alltså, det går inte. Så att därför kallar jag honom för Putt dagligen hemma. Liksom. Men han är fortfarande rädd för andra hästar. Men det går bättre ändå.
Och då är det samma sak där. Då tänker du att du försöker träna runt det istället för att liksom, man ska ändra sitt beteende, vilket du inte tror kommer gå åt.
Både och. Alltså, jag var ju till exempel hos Imon med honom när han var 5. Som en liksom, duktig horsemanship-kille såklart. Imon behöver ingen närmare presentation. Och då var vi där och tränade, och det funkade ganska bra. För då red vi liksom i någon liten sån här form av dans mot varandra lite sådär. Då, liksom, och försöka liksom, att inte pressa sig igenom, men att avdramatisera det här. Att vara runt omkring andra hästar. Liksom. Och det är ju typ som att du tar... Med honom så känns det ungefär som att du har 2 magneter. Och så har du liksom minusändarna. Att det går inte att få dem att mötas. Nej. Det känns som att jag sitter på den ena magneten och du som sitter på din häst är den andra magneten. Så, alltså, han håller sig hela tiden på liksom, och han spejar på det hela tiden. Att kom inte för nära. Liksom. Det är som att han är...
Svårt att ha en relation.
Han är som du vet när det var covid och folk, man träffade folk i mataffären som var paniskt rädda för att komma inom 2 meters radie. Sån är han. Han är liksom mästare på social distansering. Men då när vi tränade på det, då efter en stund så liksom släpper lite grann. Problemet var bara det att om jag red iväg 500 meter och sen kom tillbaks, då var vi liksom tillbaka på ruta 1 igen. Så det var det som var väldigt svårt, att för när du det är som med allt, om du pratar om hundmöten eller så, att arbeta i en kontrollerad miljö är oftast helt okej. Men sen kommer ju liksom livet. Det är klart att du kan träna på hundmöten och du är superfokuserad. Du kan styra vart den andra hunden går och din hund och så här. Men sen har jag ut och går och så är du ute med din barnvagn och dina barn. Och så helt plötsligt dyker upp en hund. Ja. Då är det inte så lätt. Liksom. Och lite så är det med en häst som är mötesskygg. Att där och då gick det ganska bra. Men sen så när jag kom på, liksom, på en tävling eller kom hem till mitt stall och liksom massa andra människor.
Då älskar mig.
Ja, är det som hoppar upp i ditt knä hela tiden?
Upp och ner, hit och dit. Men, jag tror att om man sitter i mitt knä så ser hon dig.
Du är så rastlös. Men varför är du så rastlös idag? Kan du berätta det för mig? Tänk om djur skulle prata.
Ja, tänk om någon gör det.
Vad skulle din häst säga till dig då?
Jag vill ha mat förmodligen.
Feed me.
Om du fick en minut med Iris, säger vi. Så en minut så förstår hon allt vad du säger. Vad hade du sagt då?
Jag hade sagt, sluta skälla på dörren. Nummer ett. Och sen har jag sagt så här. Ibland kan man också titta upp på världen och inte bara lukta. Alltså man kan titta. För att hon går liksom med den där. Jag skulle vilja liksom ibland kunna stänga av nosen på henne. För det är som om vi pratar magnet, så har hon den ner till marken hela tiden och är på ständig jakt efter någonting olämpligt att äta. Liksom. Tänk om man kunde stänga av det.
Bosse vill också lukta på allt.
Så två åtsägningar. Alltså jag sagt, fan vad jag älskar det. Jag
hade sagt till Bosse, ditt namn är Bosse. När jag säger det, det är det jag menar. Fast sen upptäckte att han hörde typ ingenting. Så
nej, exakt,
jag trodde att det var webb. Varför fattar han inte?
Nej,
det är du som är Bosse. När jag säger Bosse, det är du.
Men jag vill höra, Rebecka, hur det går med din häst.
Oj, vilken häst.
Har du ingen häst nu?
Jo, fast jag har gjort en stor grej i mitt liv.
Berätta.
Jag har ju tagit över min mammas stall, så jag driver ridskola.
Är det sant?
Ja.
Men gud, varför sitter vi här och snackar om mitt tråkiga liv nu? Jag kan höra mer om dig.
Det var ett jättekul. Så det här gjorde jag förra sommaren. Och nu den här sommaren då har Grans ridskolan av sig. Hon har ponny bara barn. All right. 300 barn som rider där. Och hon måste flytta ut. Så hon har ingenstans att vara längre. Så hon ringde och frågade om jag ville köpa alla hennes hästar och ta över alla de här barnen.
Så du har liksom adopterat hästar och barn?
Ja.
Wow, hur många hästar?
Ja, men 23 stycken ska flytta in här vecka 9.
Hur många barn?
300 barn.
Och då hade du sen innan 30 ridskolhästar, eller nej?
Ja, exakt. Så jag har 30 ridskolhästar idag och 300 elever typ. Så nu ska jag dubblera det nästan. Men då var jag tvungen att säga upp alla privatuppstallade, så Gry har jag också fått lämna stallet.
Nej. Och vart står ni då?
Runsen.
Ah, kul!
Ja.
Det är väl jättenice.
Ja, alltså vi
tänkte jag skulle komma dit på Pay and Jump någon dag här.
Ja, gör det. Vad heter det? Ja, det är jättekul. Det är också ett helt annat samtalsämne, men det är också jättekul. Det är första gången, för jag är ju, när jag hade häst i Luleå så stod vi på ridskola. Och sen så nu har jag stått i Gustavsberg, där det är ridskola. Alltså den typen av anläggning. Det här är första gången som jag står på en anläggning som är bara för folk som tränar och tävlar sina hästar som de just äger. Så att det är en helt ny grej. Alltså det är samma, men det är också en helt ny.
Men hinner du
rida också för det? Bara, miljö, alltså bara förändringen i livet, att vi inte står och ses varje dag också.
Ja, såklart.
Men du får berätta vidare.
Ja, nej, men då hinner jag inte rida så jättemycket.
Nej, det är lite så här min fördom.
Ja. Men allt har också sin tid i livet. Lite som du nu inte köper in nya. Du pausar lite för att du vill veta hur fram. Där är jag också.
Jag skulle säga att när jag liksom berättade för mitt lilla team att du skulle pausa, då köpte jag 3 hästar veckan efter. Så att jag är ju väldigt dålig på att göra det.
Jag köpte 23
nya. Ja, du ser. Du ser, så att det är lätt att säga en sak och så göra stick motsats.
Ja, exakt.
Men gud vad spännande.
Men det känns bra i magen och hjärtat. Och jag tror att för det är också en anläggning som ska, du vet, matchas mot tävlingsryttare som rider på hög nivå. Och ridskoleelever. Det är ganska svårt.
Ja, jag fattar.
Att så här, göra båda grejerna bra och tillgodose allas behov. Så att jag tror att det här kommer bli jättebra för alla i slutändan. Men så är det klart att det är en tråkig omställning för mig också. För att
jag tror att någon gång när jag var med så pratade vi om de här snabba svängarna. Att Sylve sa att du skulle vända snabbt efter omhoppningen. Du skulle hoppa typ 120. Kan det vara så?
Ja, det kan det nog. Det var länge sedan. Men jag behöver nog fortfarande träna på det.
Snabba svängar. Ja.
Men nu har jag börjat, dressyrtanten i mig har börjat växa.
Är det sant?
Ja. Jag har en jättefin häst. Hon är jättekul. Men hon är också så här kort och jättesnabb. Så att jag har ramlat av henne lite. För hon blir så otroligt explosiv när vi hoppar. Så då är jag lite... Jag tycker inte att det är så kul att ramla av längre.
Nej, jag fattar. Alltså, jag fattar. Jag ramlar ju av hela tiden. Jag tycker inte,
men du känns också som att du jublar av. Typ. Det gör inte jag.
Det är fördelen med att ramla av ofta, ska jag säga.
Ja.
Att man lär sig att falla bra.
Ja.
Men sen har jag ju också... Jag var... på en annan produktion. Och då skulle de fråga typ om vi hade några skador.
Och, så, oh well.
Och jag bara, ja, det var då. Men nej, men jag för så här, men har du inte ramlat av? Jo, men massa så här. De bara, men vad har du skadat? Har du brutit? Ja, men vadå brutet? Ja, men jag var brutet. Nej, men foten två gånger, fyra revben, både här nyckelbenen, armen en gång. Och de var så här helt i chock. Jag bara, men det här, det är väl inget konstigt alls. De bara, du sa att du inte hade några skador. Jag bara, nej, men inte just nu. Just nu har jag ingenting som jag har brutit. Men jag brukar, nu vet jag om det, jag brukar komma här haltandes på krycka. Just nu har jag inga skador alls.
Och det är härligt.
När det är ju rätt skönt. Det är väldigt skönt. Jag tänkte på det här, för jag har ju då varit... Två år i rad tror jag så bröt jag i foten här i samband med de här tävlingarna i Stockholm. Och första året ramlade jag av där inne på den här knockout-mix. Att jag, hästen svänger vänster och jag fortsatte rakt fram in i sargen och så bröt jag foten. Och sen så skulle jag ju vara här och tävla då med Ville när han var 8 år och jag var supertaggad på det. Och då så skulle jag ju köpa lösgodis till tjejerna som jobbar i stallet på vägen upp i typ Motala av alla ställen. Och så springer jag med godiset så här och trampar ju på en refug och bryter foten.
Nej.
Ja, och sen så nu idag skulle jag springa in och hämta min parkeringspass här.
Min boendeparkering.
Ja, min boendeparkering. Mitt parkeringspass här på tävlingarna. Och då sprang jag mig det så här över och tänkte så här, nej, nu får du nog gå.
Ja.
För nu kommer det.
Learning by
nu
doing.
Så här, ja. Men ja, än så länge har jag inte brytit någonting.
Det hoppas. Nej, men så min ridning, den kommer. Men inte just nu.
Men alltid... Blir det dressyr då? Eller?
Nej, jag tror kanske inte helt fullt. Men dressyr är kul. Jag har ju alltid varit lite blödig för dressyr. Det är ju så vackert. Och det är... Men det tar också... Jag känner att jag kan inte nu med gott samvete rida. För att jag är lite stress. Liksom.
Ah, nej.
Och det blir inte bra.
Nej.
Och då tänker jag att jag rider de dagarna när jag känner att jag kan liksom göra det 100%. Och de dagarna jag inte kan göra det, då har jag en jättebra tjej i stallet som hjälper mig.
Oh, skönt.
Och det har typ varit bra för hästen också, för hon hoppar den lite när vi har så här blåbärshoppningar och sånt i stallet.
Ja.
Och det är inga problem. Den bockar inte och den blir inte spänd och det händer liksom.
Så ska man hålla hårt i sån hästar.
Och då känner jag så här, det här är jättebra, du kan få göra det här ett tag, så bara vi kommer ur den här onda cirkeln, att när jag hoppar då blir hon som en liten kanonkula. Och,
just det.
Med henne är det lite mer så här, hon svänger höger, hon svänger vänster, hon fattar galopp och så.
Lite lagom.
Exakt.
Och din dotter då? Det är hon ju liksom nya Malin Bajard.
Nej, men det inte låter så. Nej, hon rider på. Nu har vi tagit en liten vinter.
Men hon vann en 20 här för inte länge sedan.
Ja, det gjorde hon i Södertälje.
Jag såg att på sociala medier.
Ja.
Otroligt.
Hon rider jättefint och jättebra. Och de funkar jättebra. Det är jättekul.
Men hästen bits?
Den bits. Men det sa de när vi blev tipsade om hästen. Så var det, den är jättefin, men den bits. Så det visste vi sen innan när vi åkte tittade. Så det är ingenting som vi... Det kommer inte som en överraskning.
Nej.
Men nej, hon är skitfin. De funkar jättebra. Tränade igår kväll. Hopptränade för Helena Persson. På Rundsten där. Ja. Och det, men nu känns det som att i och med att vi flyttade dit för bara några veckor sedan. Så nu så pausar vi allt tävlande. För det kändes som att nu ska vi bara akklimatisera oss till nya liksom, stallkompisar.
Just
nya
det.
Underlag. Nya... Vad det nu kan vara, så då behöver vi inte hålla på och vinna.
Och ganska bra timing nu också.
Vi är liksom i snö, halka och mådd.
Det är så mycket kallare där uppe på Ynset. Alltså, det är verkligen en annan klimatzon.
Men också torrare.
Is it though?
Mm-hmm.
Is it though?
Alltså, verkligen.
Blåsigt, tänker jag. Jag tänker att det blåser så mycket när jag ser det.
Nej, det gör inte. Just där jag borde vara liksom en liten oas. Där det liksom aldrig blåste.
Solen sken.
Aldrig regn. Det är framförallt när man flyttar därifrån. Då har man ju den bilden. Du vet, man kollar tillbaka på. Man vill ju romantisera sitt liksom. Fasken, jag gick där. Det var ju snö här för några veckor sedan.
Ja, så nice. Jag var ute i solen. Nej, men alltså, men
sen... Folk var så här, har du broddat? Men då broddar vi i Göteborg. Det broddar inte några hästar.
Jaha,
det
liksom,
det var snö i några dagar och då går de ut utan brodd. Liksom.
Nej, men så att nu då tar vi nu december och januari och vad det nu blir här och bara så här, ta det lugnt, ta lite vintervila, träna och sen sätta igång januari, februari och liksom försöka rida.
Sen jag var lite sugen på att göra Spanien till våren i hoppning. Ni kanske ska haka på.
Ja, kanske.
Kul.
Kanske.
Får Nicky vara ledig från skolan och sådär?
Jag är jättesugen på det där. Det där har vi diskuterat många
distans.
År.
Distans. Det finns distans.
Ja, man kan skolka.
Ja, verkligen.
Det kan man inte göra, men det finns ju svensk skola
där nere.
Svenska skolan i Oliva.
Nian.
Hon går i nian.
Ja, gymnasiet, då får man göra vad man vill. Det är nian när det är skolplikt
fortfarande. Men jag tänker att också det kanske är bra om hon kommer in på det gymnasiet hon vill.
Jo.
gud.
Vi pratar ihop oss om det där.
You driver en ridskola without telling me. Jag känner bara så här, gud vad tråkigt.
Hola!
Hola!
¿Qué tal?
¿Qué tal? Una sangria, por favor.
Då.
Jag
kan följa med dig som första hästskötare. Jag kan ha nya hästar från Spanien.
Ja, men precis. Jag tror att någon gång när jag gästade så pratade vi just om Spanien. Och jag vet inte om det var att jag var på väg dit. Eller
jo,
om jag hade
just
varit
det. Du
där.
Skulle dit.
Jag skulle dit. Och det var ju då det, covid bröt ut. Ja. Så jag var ju där i en vecka. Klädde med mitt båhästar och puttade och hoppade 3-5-årsklass i alla fall. Ja. Men den andra hästen åkte dit och hoppade 1,20
men
på en jump
och åkte till, hem. Det var tråkigt. Du åker hellre till Spanien än till Italien.
Ja, det var till Italien. Fast Italien är himla trevligt.
För,
men jag tror att Spanien är lite längre söderut, va?
Ja, men också längre att åka och rätt så.
Du tänker rätt så du, ja. Okej.
Jag vet inte.
Okej.
Och för att också här kan de
bli ett
vin.
Ja, exakt.
Nu, vi var ju ute och reste då med det här andra programmet. Ja. Och jag har inte varit jättemycket i Italien, ska jag erkänna. Jag har rest en del, men att Italien har liksom sovit
det har
på.
Något.
Det var himla trevligt.
De har
väldigt
någonting.
Bra tågförbindelser i Italien, kan jag säga. Det var lätt att ta sig runt. Så kanske då Arezzo. Aha. Fast jag, vet du vad, jag har ändå hört att Spanien är bättre.
Alltså.
Man kan också rida på stranden i Spanien.
Ja, men du vet vad, alla hästar är livrädda för vågorna ändå, så jag tror inte att det där är liksom, det där är lite överdrivet, tror jag, med stranden. Ja, det är väl gulligt liksom, det är väl fint. Men som du säger.
Jag vet att du måste gå, men för nu när vi ändå pratar om Race Across the World Sweden. Varför köpte ni alltid färdiggjorda mackor? Det måste vara jättedyrt. Varför gick ni alltid, inte du precis, men jag såg alltid någon i någon av deltagarna. Man ska resa då från Marrakesh till Norge och de har inga pengar. Mm. Och då köpte alla färdiggjorda mackor. Det måste vara dumt. Nej?
Inte alltid.
Nej.
Ofta köpte vi ju, gick vi in på någon sån typ Lidl eller något sånt där. Det finns andra olika grossist matställen att handla på. Men också köpte man sig bröd och smör. Men det är lite mäckigt också med typ breda mackor. Ja. Vi ska ha bestick med det till det. Och men det gjorde vi absolut också.
Ja, då, jag tyckte alltid såg folk. Så kaffe to go om färdiggjord macka. Jag bara, det går inte att äta spänn. Dyrare. 1,000. Allt kostar 1,000 spänn. Ja. Allt en timme kostar 1,000 spänn.
Ja, nej, men det var faktiskt att vi åt väldigt mycket typ mat som jag hade gjort. Liksom.
Ja, okay.
Och vissa var ju också väldigt bra. Så här, Eva och Karin, de räknade ju aldrig på mycket pengar de gjorde åt. Och jag räknade hela tiden. Så jag visste ju ganska väl att vi låg liksom så här någorlunda inom budget. Så visst, det var en tight budget, men det var inte en omöjlig budget. Nej. Och vi var också duktiga på att alltid jobba varje etapp.
Ja.
Så vi drog ju alltid in då mellan kanske 100 och 200 euro extra per etapp. Och varje etapp kostade några 100 euro liksom. Och det gjorde vi kanske att vi kunde ha råd att köpa to-go-kaffe. Och framförallt Emil då ville ju alltid ha Cola Zero liksom, eller Pepsi Max. Han är ju dyr i driften, den där pojken. Så att, det var ju som att ha ett ponnybarn ungefär på den där resan. Det skulle vara ny kappjärn, alltså, och det skulle vara liksom att det är omtrends.
Jag är nyfiken på nästa tv-produktion som du ska vara med. När kommer ni berätta om det?
Det vet jag inte.
Jag tänkte ifall den här podden nu släpps först om några veckor, eller jag vet inte.
Nej, det vet jag inte faktiskt när jag får säga det.
Då så.
Intressant.
Jag tycker sånt där är så tråkigt. Jag tänker att det bara är bra. Alltså, som influencer tänker man att det är bara bra att bygga liksom förväntan.
Men där är tv-världen helt.
Men där är tv-världen verkligen så här, absolut inte säga någonting. Och samtidigt skulle vi på Race Across the World, då fick vi inte säga någonting. Det var ju superhemligt liksom. Och sen så var vi borta. Så vi fick lägga ut sånt där kryptiskt meddelande. Nu åker jag bort. Ja. Men på ett äventyr, man fick ju inte säga någonting. Och sen gick det 3 dagar. Då släppte Kanal 5 och HBO att vilka deltagarna var, att vi var iväg på Race Across the World. Och då tänkte jag att det var bättre att vi hade bara berättat det från början, att nu åker jag och ska spela in det här roliga programmet.
Ska du vara med på
Iris? Vi kanske ses ute på järnvägen typ.
Ja, att man kan lite teasers som gör att exakt. Folk blir nyfikna och intresserade.
Men jag har ingenting.
Är det här också ditt liv? Timers på telefonen?
Vi har 1 minut och 14 sekunder kvar.
Ja, och du ska också hinna gå ut och gå med Iris innan vi nu ska på ditt nästa möte. Jättekul att du ville komma. Det kanske blir en fjärde gång, man vet aldrig.
Jag måste berätta en sak till, en rolig grej. Jag tänkte jag skulle berätta det, Jacobin. Vi pratade om det lite grann i Linköping.
Ja.
Det var ju en så himla rolig grej.
Gud, nu vet jag inte alls hur jag ska säga.
Nej, och det är så härligt, för det är så sällan man får ha dig lite på halster. Det är så sällan, du har alltid kontroll på alla situationer. Och nu är det du som, vad ska komma upp här. Jag sitter då i somras och då tillsammans med min kille är på bilsemester i Europa. Nu vet du vad jag ska säga. Ja. Och så sitter vi, och jag har ju då ett otroligt intresse för marina däggdjur, framförallt späckhuggare. Och när jag satt och körde så försöker jag liksom hålla mig lite i liv, och i min bil så kan man då söka på olika poddar och sådär. Och jag tror att det var så att min kille hade liksom skojat med mig och satt på så här orca sounds, alltså så här ljud av valar. Var på min bil och tipsa mig om en nästa podd. Så heter den podden Späckhuggare, utropstecken, med Gry Forssell.
Det var ett kvartsamtal-podden. Alltså, vi gör ju morgonradio på Mix Megapol. Sen när vi klarar så spelar vi in en 15 minuter lång podd varje dag. Som jag döper, det är jag som döper dem. Jag döper dem till massa trams. Och då hade jag döpt ett avsnitt till Späckhuggare.
Exakt. Ja.
Och så och pratade om
Späckhuggare. Oj, men jag, nu ni får vänta på mig. Så jag kommer strax. Och tänkte, här måste jag lyssna på. Vad kul att Gry ska prata om späckhuggare. Jag tänkte, jag kanske hittat en jämlike här, tänkte jag. Ja. Gry kanske också har en stor fascination för...
Jag har också sett späckhuggare i Nordnorge, men det kan vi ta sen.
Ja, jag tror att du faktiskt säger detta. Hur som helst, vi började då lyssna på den här podden med Gry. Och då började du berätta då om din vän som har varit i Nordnorge och dykt med späckhuggare. Och då säger jag till mig, men gud, det har ju jag också gjort, vad roligt. Och sen börjar du liksom berätta då, men det här hände och det dök och det var det här. Och jag bara, men det måste vara typ på samma ställe där jag har varit, säger jag så här till Filip. Ja, och sen så berättar du att det var då incident att den här kompisen till dig då som var på den här resan hade varit ute och festat på kvällen då i den här ön då, där man bodde med bland de här dykarna eller med de här båtarna. Och dagen efter ger sig ut på havet och blir sjösjuk. Jag bara, men gud, det här är liksom exakt min historia. Och just också att han blir sjösjuk och så ska han kasta sig ner och dyka med de här valarna och då ser att det liksom kommer upp så här gamla matrester i cyklopet, för då har han spytt i cyklopet och simmar här i det här ishavet med så här, det fritt för lite paprika och så lite pastabitar och så här. Och det här är ju då, och då inser jag så här, det här är ju min historia. Och då inser jag att Gry har kapat min historia. Och jag måste bli så här, shit, har jag berättat den här grejen för dig?
Ja, det måste du ha gjort.
Och det var så härligt. Men det roliga var, det var inget problem. Alltså, det tog min historia. Det roliga var bara att jag lyssnade typ, om programmet är 15 minuter, ja, så var det liksom på minut 14 och en halv som jag inser att det här är min historia. För jag trodde det var så sjukt att Gry Forssell har en kompis som har gjort exakt samma sak som mig.
Jag vill inte säga ditt namn, för jag visste inte om det var...
Ja,
vet, om det var.
Jag är öppna dammluckor, det är bara rakt ut. Så kul.
Ah, så roligt.
Så in allihopa och lyssna på kvartssamtalet med Gry Forssell och avsnittet med späckhuggare, så får ni en mycket bättre version på den historien.
Men det var mäktigt att se späckhuggare i verkligheten.
Det var... Jag skulle kunna vara där i en månad.
Ja.
Det enda jag tyckte var kanske... Jag skulle kunna tänka mig göra det igen, absolut. Men då hade jag nog velat åka med en annan grupp som var mer nördar.
Ja.
För det var ganska många där som var lite så här, fyllt 40, vi ska göra det här, en cool grej.
Ja.
Och det, jag var jätteintresserad och tycker det är superspännande. Liksom.
Vi satt en liten...
Fast att jag hade druckit lite för mycket Jägermeister.
Nej, jag var där på jobb, jag var där med tv-team. Så att vi satt en liten gummibåt och så, jag trodde inte att det skulle vara så. Jag trodde att du som en stor fisk.
Alltså, ursäkta, alltså,
jag vet, jag trodde, jag, hör nu,
gud,
jag trodde
det. Gud, det är liksom såhär havremoppe om häst typ.
Jag trodde det, att det skulle kännas så.
Okay.
Men sen när vi sitter i den här båten, det här stora, stora däggdjuret kommer upp och går upp bredvid oss och så har och med ögonen på sidan och den så här tittar på en. Och den kollar rakt in i ögonen på en. Man bara, där är du, ja. Och du, det är bara att du bor under vattnet och jag bor, du vet, man bara, vem är jag för dig?
Ja. Och så går den ner. Lite pasta. Du bara, gud, det
här. Nej, men den vände sig, den åkte, den la sig på rygg under oss, den låg liksom med magen upp under oss så att den skulle kunna se oss då, för att de ser bättre neråt, och sen vände sig, så man så här, stjärten här bort och huvudet är här bort, och så åker den och bara så här, kolla på oss. Ja. Det var så coolt.
De gör ofta så, nu kommer då spekulationer, de är vita på undersidan och så är de svarta på översidan. Och ofta när de ska göras det liksom, när de ska typ, inte hotfullt, men när de vill typ skrämma bort en fiende eller så här, då visar de ofta magen, för den vita sidan syns mer. Och om de typ smyger upp på någonting, då simmar de ofta med ryggen mot. Det är därför de är svartvita, så att de kan både välja att liksom skrämmas med vita magen eller smyga med ryggen.
Du ser, och med de orden, tack snälla för att du ville komma.
Tack så mycket.